kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Matteus evangeliet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen så kan du höra det då här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 71.
Ännu en gång välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Vi är i Matteus evangeliets 26 kapitel och har kanske varit lite flytande här nu en gång eller två. Jag kan bara konstatera att vi har inte kommit så långt i texten som jag hade tänkt mig. Men visst har vi väl läst från vers 17 till och med 19 i alla fall. Jag tror inte vi har läst längre än så. Men låt mig då få säga det innan vi tar fasta på en sak där i den 17:e versen. Att påskhögtiden hette väl egentligen i det gamla testamentet. Eller inte egentligen, men låt säga så här att den stora högtiden var ju det osyrade brödets högtid. Den firades då under 7 dagar efter, eller i samband med och efter uttåget ur Egypten. Och själva påsken, det var ju slaktandet av påskalammet och påskalammsmåltiden. Det var mera som en introduktion kan man säga till den här det osyrade brödets högtid. Så det var en inledande del i den här veckolånga högtiden. Men de här två begreppen, det osyrade brödets högtid och påskhögtiden, de flöt samman så att de var mer eller mindre synonyma. Så att om man läser till exempel här i 17:e versen står om första dagen i det osyrade brödets högtid, så inkluderas också påsken i detta. Och likaså tvärtom, om man talade om att fira påsk så kunde man tänka sig att det omfattade hela den här veckan, så man skilde inte på det så noga. Och så dagen innan då förstås var ju tillredelsedagen. Och på tillredelsedagen då skulle man följa föreskrifterna i Moseböckerna. Och det betydde att alltså själva påskalammet skulle slaktas den 14:e Nisan. Nisan är den första månaden i det judiska året. Och den 14:e Nisan så skulle allt syrat bröd rensas ut. Det syrade brödet stod då för, alltså, om vi skulle översätta det till vårt språk, alltså det var mögelt, det var någonting som var ont, och det är ju en negativ bild både i gamla och nya testamentet. Så det syrade skulle rensas ut och så skulle man bara äta osyrat bröd. Och förutom att det syrade skulle rensas ut så skulle påskalammet slaktas. Och påskalammet skulle slaktas på den plats som Gud har utvalt, det vill säga Jerusalem, innanför murarna vid templet. Och påskalammsmåltiden skulle äta med påskalammet, skulle ätas innanför murarna. Man räknar med att det kunde vara uppemot 3 miljoner människor under själva högtidsdagen, den stora högtidsdagen där till en början. Så långt hade vi väl sagt om det. Nu finns det bara en sak som det är lite krångligt. Jag ska säga er precis som det är, att jag har hållit på med de här orden första dagen i det osyrade brödets högtid och tillredelsedagen. Jag vet inte hur många timmar under sista veckan för att reda ut det här. Och det har inte varit helt enkelt. Och det är så pass komplicerat så jag tänkte jag tar inte upp det på tisdag kväll. För då blir de ju bara ännu mer förvirrade här. Så att det är bäst att hoppa över det. Men samtidigt så tar det emot, vet ni, för att om man är som jag är, att man vill tränga in och förstå Guds ord, så vill man inte gärna gå omvägar runt det som är svårigheter. Så att jag ska försöka, utan att göra det krångligt, åtminstone presentera svårigheten. Det är väl så också att det står här i 17:e versen att på första dagen i osyrade brödets högtid så gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: vad vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet, och så vidare. Det är sannolikt här synonymt med tillredelsedagen. Av det enkla skälet att påskalammet skulle slaktas, surdegen skulle rensas ut, allting skulle göras i ordning den 14:e Nisan. Men den 14:e Nisan, tillredelsedagen, den tar ju slut vid solnedgången. För man räknar ju att nästa dag börjar klockan 18 kvällen innan. Så att, och det är efter 18 eller efter solnedgången som man äter påskalammet. Det äter man alltså den 15 nisan då på det sättet. Men det gjorde att den här dagen, om vi tänker oss västerländskt, den här dagen och den här kvällen kunde ibland få heta det osyrade brödet, den första dagen på det osyrade brödets högtid, fast det egentligen började först klockan 18. Och det betyder alltså att vi vet ju det, om jag tar det här baklänge så ni ska förstå problemet. Vi vet ju det att de var tvungna att ta ner kroppen ifrån korset hastigt. Därför att de ville göra det innan den stora sabbaten började. Och den stora sabbaten var ju på lördagen, det vill säga den började kvällen innan på fredagen klockan 18. Jesus korsfästes på en fredag, det är alla fyra evangelierna överens om. Och det betyder att att tillredelsedagen är alltså dagen innan. Och sen kommer då korsfästelsen på fredagen och så kommer den stora sabbaten på lördagen. Om ni tittar i Johannes evangeliet emellertid. Johannes evangeliet kapitel 18. Där läser vi om korsfästelsen. 18. Vers 28. Från Kajfas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena utan kunna fira påsken. Och så kommer till det 19 kapitlet. Då har man alltså förhört honom här på förmiddagen eller på morgonen. Och så 19 kapitlet så gisslas han och så blir han korsfäst. Och i 19 kapitlet vers 14 så står det. Han är korsfäst då i den 13 versen. På 14 versen står det. Det var påskens tillredelsedag. Omkring sjätte timmen. Pilatus sa till judarna. Här ser ni er konung och så vidare. Och i vers 31 så står det. Eftersom det var tillredelsedag. Och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset. Över sabbaten och så vidare. Så här dör korsfäst Jesus och dör på tillredelsedagen. Det vill säga, och det är naturligtvis en poäng med det. Det är på, han dör på korset vid samma klockslag till och med. Eller vid samma dag, samma tid som han slaktade alla lammen uppe i templet. Så när Jesus slaktas så slaktas lammen. Det alltså sker samtidigt. Men så var det ju inte när vi läser i Matteus. Där har de ju måltiden på rätt dag så att säga. Första dagen i osyras högtid. Då har ju tillredelsedagen varit dagen innan. Så här är någonting som inte stämmer. Och det har då varit som en stor svårighet för många bibeltolkare. Jag tror jag ska göra så enkelt för mig så att jag först kort talar om vad det finns för möjlighet att lösa det här. Eller tänka sig en lösning på det. Och den här Jewish New Testament. En kommentar som är skriven av en messiansk jude. Som jag har haft glädje av till och från. Han menar att den här måltiden som de hade inte var en påskmåltid. Eller det skulle kunna ha varit så att det inte var en påskmåltid. Utan att det var en så kallad sevdat mitzva. Det är en judisk festmåltid som lärjungarna firar tillsammans med sin rabbin när man har nått målet för undervisningen. Alltså en sorts examensmiddag skulle man kunna säga. Den firades också som en nya födelsens fest på så sätt att den firades till minnet av att Israels barn undslapp den tionde plågan i Egypten. Den tionde plågan i Egypten, det var ju att allt förstfött i Egypten skulle dödas. Men så slaktades lammet och blodet ströks på dörrposterna och judarnas förstfödde klarade sig undan. Mordängen var tvungen att gå förbi. Det är ju själva grunden till påsken som betyder gå förbi. Till exempel när man bar fram det förstfödda till Herrens tempel för att offra de där turturduvorna, och också när man bar fram Jesus så att han skulle omskäras, då firades den här måltiden också, sevdat mitzvah. När han har sagt det så säger han emellertid så här, att det är mindre troligt att det var på det sättet. Därför att det finns så mycket i den här Matteus-texten som han kommenterar, som ändå liknar en påskmåltid. Så därför så kvarstår ju då problemet. Och det är det här då som jag har brottats med så mycket. Men nu ska jag göra det riktigt enkelt för mig. Bo Giertz har ju inte bara översatt Nya testamentet, utan han har också skrivit en kommentar till hela sin översättning av Nya testamentet. Den finns i 3 band. Den har funnits här nere på bokbordet. Jag tror att den är borta nu, men om ni inte har den så rekommenderar jag den. Den är alltså en alldeles utmärkt bibelkommentar till hela Nya testamentet, vers för vers. Och hans förklaringar är ofta inte bara precisa utan också enkla att förstå. Så har man de 3 banden så har du en bra kommentar till hela Nya testamentet. Han skriver så här, nu läser jag innantill. För han förklarar det bättre än vad jag skulle kunna göra. Jag rör nog bara till det, men lyssna nu då. Alla 4 evangelisterna är ense om att det var en torsdag och att Jesus sedan korsfästes på fredagen och kroppen tas ner innan sabbaten, det vill säga lördagen. Enligt synoptikerna, alltså Matteus, Markus och Lukas, och vi läser ju Matteus, så inföll denna fredag den 15 Nisan. Tillredelsedagen är alltså den 14 Nisan. Johannes säger emellertid att det var den 14 Nisan som Jesus korsfästes. Och det finns mycket som tyder på att han har rätt. Den 15 Nisan var nämligen en mycket stor sabbatsdag. Och det är svårt att förklara hur allt som hängde samman med rättegången och avrättningen på långfredagen skulle ha kunnat utföras på en sabbat. Men om Jesus dog den 14 Nisan, alltså på tillredelsedagen, då måste han ha firat påsk med lärjungarna dagen innan, det vill säga den 13, dagen innan tillredelsedagen. Alltså en dag tidigare än den officiella kalendern föreskrev. Och så lägger han till det som är det viktiga här nu då. Sånt kunde nu förekomma. Det var alltså inte alldeles ovanligt. I så fall firades påskmåltiden utan själva påskalammet. För det slaktades ju som sagt först dagen efteråt. Och då finns det 2 noteringar som man kan göra från den här Matteustexten som vi har framför oss. Det står så här i vers 17. Vad vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Och det kommer igen på samma sätt i versen efteråt. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. På grekiska så står det inte påskalammet, utan det står påsk. Alltså det står, vad vill du att vi ska ställa i ordning så att vi kan äta påsk? För det är nämligen samma ord, påsk och påskalammet. Det kan översättas på båda sätten. Så det behöver inte stå här att det är påskalammet, utan det står, vad ska vi göra i ordning för att äta påsk? Dessutom så kan man ju lägga märke till att i det här kapitlet, vi har ju läst det här innan också, så talas det aldrig någonstans om några lamm som slaktas. Det skulle man ju kunna tänkt sig att det hade stått någonting om det annars. Det skulle alltså kunna vara så att den här måltiden äger rum dagen innan tillredelsedagen. Och då är det i och för sig inte det första dagen i det osyrade brödets högtid, men efter solnedgången så är det ju det, och då kanske det har åkt med det så att det omfattar hela den dagen. Det kanske inte är något stort problem. Det var som jag pratade med en broder om det här idag. Jag har legat vaken i natt ett par timmar och tänkt på det här. Och funderat. Och det är inte helt enkelt att reda ut. Men jag tyckte Giertz, han la ut det väldigt bra. Därför som jag läste det. För att man vill ju ogärna stå här och säga att det finns en motsägelse i Bibeln. Nu finns det ju uppenbarligen det. Men frågan är hur vi ska förstå den motsägelsen. Och jag kan mycket väl tänka mig, ungefär som Gerts förklarade här, att det kanske finns andra förklaringar också som vi inte känner till. Bibeltolkarna är nu plötsligt väldigt noggranna med om det var den 14 eller 13 nisan, men de själva kanske inte var så noga med det. Kanske det är svårare än så. Så ibland så blir saker och ting svårare för oss än vad det kanske var för dem själva. Låt oss inte göra det till något stort problem, utan bara ta till oss att det här mycket väl skulle kunna ha varit dagen innan. Och då var det alltså inte en påskalamsmåltid i den här föreskrivna meningen. Men det var en liknande måltid som de firade dagen innan. Och vet, judarna har ju levt och levde ju då också i förskingringen. De fick inte äta något påskalamm, för det skulle ju slaktas i Jerusalem. Så alla de ute i förskingringen i mindre Asien och Egypten och så vidare, och än idag för den delen, som firar ju påskmåltiden utan att äta något påskalamm. Så det behöver inte vara något märkligt i och för sig. Jag kunde som sagt ha hoppat över det här och så bara liksom fortsatt genom texten. Men eftersom det är en sån där klurighet som dyker upp, så jag tyckte inte att jag ville undanhålla er det. Och när det gäller det här citatet utav Bo Giertz, så finns det med i kompendiet som ni får här så småningom. Det är om detta. Den här påskalamsmåltiden, eller påskmåltiden kanske vi ska kalla den nu då. Den heter ju då på hebreiska seder, sedermåltiden, och seder betyder ordning, för det skulle gå till på ett visst sätt. Det är en sorts liturgisk måltid. Och den här liturgiska måltiden, den har utvecklats genom århundraden och genom årtusenden. Så vi vet inte alldeles exakt hur det gick till i detaljerna. Jag har en bok som jag också har läst flera gånger med anledning av det nyss sagda, som handlar om att vara jude idag, och där den här sedermåltiden beskrivs i detalj. Och där kan jag läsa, och jag kan känna igen allting här från Matteus evangeliet att det stämmer, men jag ser ju också att det finns ganska många detaljer som utbroderas, som förmodligen har kommit till allt eftersom århundradena har gått. Så därför kanske vi inte kan veta exakt, men jag ska ändå berätta någonting om hur den här påskmåltiden sannolikt har gått till. Men det är ju först i vers 26 till och med 29 som vi kommer dit. Innan dess har vi alltså verserna 20 till och med 25 som vi rubricerar Jesus pekar ut förrädaren, och jag läser där då från vers 20. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: amen, säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom, den ene efter den andra: inte är det väl jag, herre? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade: du har själv sagt det. Så av det här avsnittet förstår vi att Jesus visste vem som skulle förråda honom innan förräderiet hade ägt rum. Jesus visste vem som skulle förråda honom. Han visste alltså, jag har sagt det flera gånger, han visste med sannolikt vad som väntade honom och hur det skulle gå till och hur skrifterna skulle fullbordas. Och han våndades, som vi ska se när vi kommer till Getsemane, över det han skulle gå igenom. Jag har också sagt att det här förräderiet, eller överlämnandet av Guds messias i hedningars händer, sker steg för steg. För det sker ju här, som sagt, steg för steg genom hela kapitel 26 och 27. Så det är inte bara en händelse, utan det är ett skeende som accelererar här på slutet. Och det är särskilt tydligt i det avsnittet som jag läste nu. Ordet förråda finns i vers 21. En av er kommer att förråda mig. Samma ord finns i vers 23. Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Det kommer det andra gången. Vers 24. Ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det kommer det igen. Och vers 25. Judas, han som skulle förråda honom, sa, och så vidare. Så fyra gånger finns det här ordet förråda. Det fungerar med andra ord i det här textavsnittet som ett stickord som gör att det stegras hela tiden, förräderiet. Och ordet förråda, paradidomi, har vi talat om en gång tidigare. Bara påminner om det, att det betyder ju egentligen att man förvaltar. Paradidomi, det är ju grekiska, och på latin så heter det traditio, alltså tradition. Man överlämnar, man traderar någonting. Men om man gör det på ett oriktigt sätt, då är det ett förräderi. Då traderar man felaktigt, överlämnar felaktigt, förräderi. Och det är ju vad som sker här. Det är alltså viktigt för oss att ta emot Jesus och att ge Jesus vidare på samma sätt som vi har tagit emot honom. Inte ge honom vidare på något annat sätt, för det är ett förräderi emot honom. Samma Jesus som du tog emot i ditt hjärta, samma Jesus ska du ge till dina barn och till dina barnbarn. Det finns en annan sak här som, om man jämför de här fyra förräderimeningarna så att säga, så märker man en sak. I vers 22 så säger den ene efter den andra, det är alltså lärjungarna som ligger där vid bordet. Den ene efter den andra säger, inte är det väl jag, Herre. Lägg märke till det. Inte är det väl jag, Herre, Kyrios, Herre. Herre, Kyrios, det är den första kristna bekännelsen. Kyrios på grekiska, det var den högsta titeln man kunde tänka sig. Det var egentligen universums Herre. Det hette Kyrios. Det kunde ju användas i den meningen. Ordet kunde användas i det med att man kallade varandra Herre, precis som vi kan använda ordet Herre. Men i överförd mening, i andlig mening, så var det alltså den högsta titeln. Det var universums Herre. Och ni vet att den första kristna bekännelsen, trosbekännelsen, är denna. Jesus är Herren. Det vill säga universums härskare. Jesus är Kyrios. Och lärjungarna säger den ena efter den andra, inte är det väl jag, Herre, Kyrios. De bekänner honom genom att använda det ordet. Men titta nu vad som står i vers 25. Judas, han som skulle förråda honom, sa, Rabbi, inte är det väl jag. Han hade inte den bekännelsen som vi konstaterat tidigare. Han säger inte, Kyrios, inte är det väl jag. Han säger Rabbi, därför att det är hans syn, hans förståelse av Jesus. Att Jesus är inte den messias som jag ville följa, den politiska befriaren. Jesus är en rabbin bland alla andra rabbiner. Och jag tänker inte vara med i det här som sker nu. Så det avslöjas i själva ordet här. Han hade inte någon tro. Man kan ju tänka sig nu då att Jesus visste om det här förräderiet och visste att Judas skulle göra det, att han måste ju haft blandade känslor för Judas. Och precis som vi då kanske kan tycka synd om Judas, eller hur vi nu tänker oss det hela, att han då var utsatt för det här, eller att han inte blir respekterad för den han är, eller hur man uttrycker det. Det hör till en sak som jag lärde mig av Göran Larsson. Och det gäller hur de ligger till bords. Normalt sett så sitter man till bords i de judiska måltiderna. Men vid den här måltiden så ligger man. För man, när man ligger till bords så markerar man sin frihet. Att man är fria människor. Så att de ligger till bords. Och när de hade sån här påskmåltid. Eller en festmåltid rent allmänt. Så hade man dukat upp bordet på ett visst sätt. Och då var det dukat precis som vi kan duka ibland. Som en... som ett U eller som en hästsko, vad säger man? Alltså en rad så, och sen en parallell där då, och så bord däremellan. Så att det blir som ett ja, som ett fyrkantigt U så. Och då tänker ju vi oss honnörsbordet vid mitten. Och där sitter hedersgästen, eller de som ska hedra, som sitter ju mitt på då det här mittbordet. Men så gör man inte i den judiska traditionen. Där sitter inte hedersgästen där. Man har den dukningen så, som jag sa. Och sedan i den högra kortarmen här, så att säga, så låg man till bords. Och då låg man på vänster sida och snett in emot bordet. Efter varandra. På det sättet. Och den andra platsen var världens plats. Och den tredje platsen räknat var hedersplatsen för hedersgästen. Nu ser man ju när man läser den här texten att Jesus uppträder ju som husfadern, eller som husvärden i det här. Det är han som tar brödet, det är han som tackar Gud, det är han som sköter detta. Han har alltså den platsen som nummer två. Kommer ni ihåg hur det står i Johannes evangeliet? Där står det att Johannes, den lärjunge som han älskade, låg vid hans bröst. Det vill säga, framför honom, längst bort, så låg Johannes. Men den som man doppade med, ni kan tänka själv, man ligger lite snett in mot så, och så stöder sig på armen. Och så doppar man med den, och så ger man brödet till den som är bakom. Så Jesus har hedersgästen bakom sig. Och vem är det som ligger där? Vem är hedersgäst i den sista måltiden? Jo, Judas Iskariot. För det står ju så här i bibelordet. Jesus säger i vers 23: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Så det var det sista Jesus gjorde, så att säga, för Judas Iskariot. Då ska vi gå över till nästa avsnitt. Verserna 26 till och med 30. Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av den, till detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Här finns flera olika motiv. Och det är motivet med brödet förstås. Det är motivet med förbundsblodet. Det är motivet med syndernas förlåtelse. Och det är för det fjärde motivet att han en dag ska dricka det på nytt i sin faders rike. Och jag ska säga någonting om det första motivet på en gång, men spara de andra lite grann. Det första motivet är, det innehåller jorden att han tog ett bröd, han tackade, han bröt det och han gav åt lärjungarna. Och där finns ett mönster som har följt med ända från den första tidiga församlingen. Och det är precis det här som vi gör också när vi firar vårt nattvardsmåltid. Och det där brödet som man hade i den judiska måltiden, man hade ett stort bröd, och det delades i tre stycken olika delar. Och det kallades för bedrövelsens bröd. Man åt en tredjedel i början, en tredjedel i mitten och en tredjedel som man gömde undan till slutet av måltiden. Och bedrövelsens bröd, om det sägs det att, och det är därför det kallas bedrövelsens bröd, att det skulle påminna om slaveriet i Egypten. Det skulle göra så att man tänkte som så, alltså i den judiska familjen, att när man bröt det brödet så är det samma bröd som de första judarna hade den här påsknatten? Det är alltså samma bröd. Det är inte två olika brödkakor. Det är precis som vid nattvarden. Om vi delar ut nattvarden och så får nattvardsgäst nummer 3 får del av brödet. Nattvardsgäst nummer 98 får del av brödet. Det är ju samma bröd. Det är själva poängen med det hela. Så tänkte man också inom den judiska tron att det brödet som bryts här, bedrövelsens bröd, det gör att man identifierar sig med det judiska folket i fångenskapen i Egypten och det som hände där. På samma sätt är det för oss. När vi tar emot nattvardsbrödet, tar brödet och bryter det, så är det alltså Kristi kropp som bryts ner på Golgata kors. Det är samma kropp. Hans kropp på Golgata kors och nattvardsbrödet. Det är brödet på Golgata kors och brödet som vi får i nattvarden. Det är en identifikation. Det är samma bröd. Detta är min kropp. Och det vet ni säkert att det har diskuterats mellan de stora kyrkorna hur det där ska förstås. Men det kanske inte är allt som går att förstå. Inte desto mindre så är det på det sättet att det är samma bröd. Det finns bara ett gudomligt bröd, så att säga, som vi alla får del av. Jag ska lämna de där tre andra motiven, se om vi hinner med dem här innan det tar slut. Och så skulle jag vilja säga någonting mera om den här måltiden som de firar. Om ni går med mig till andra Mosebok kapitel 6, så hittar man bakgrunden till måltiden där. Andra Mosebok kapitel 6. Verserna 6 till och med 8. Säg därför till Israels barn: jag är Herren. Jag ska föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det till arvedel. Jag är Herren. Det är bakgrundstexten till den judiska påskmåltiden. Och den innehåller 4 stycken. Kanske 5. Jag vill säga 4a och 4b. Jag är lite osäker på om det har kommit till en femte allt eftersom tiden har gått. För en del kommentarer talar om 4 stycken. Faktum här, så att säga, någon säger också 5, men vi kör på 4. Och jag såg i Gerts kommentar som jag ju läste att där stod det 4. Det är 4 saker som Herren ska göra. I vers 6, han ska föra er ut. Det är det första, föra er ut från tvångsarbetet. Det andra är att han ska rädda er från slaveriet. Det tredje är att han ska återlösa er. Eller rädda, jag tror det står i någon översättning också. Och det fjärde i 7 versen, ska ta er till mitt folk. Och de där 4 sakerna, föra er ut, rädda er, förlossa er, eller rädda er, hur står det, återlösa er, och för det fjärde, ta er till mitt folk. Det svarar emot de 4 bägare som dricks under själva påskmåltiden. Så den första bägaren, som vin som dricks, kallas för uttågets bägare. Den andra bägaren, i enlighet med de här verserna i andra Mosebok, kallas för räddningens bägare. Den tredje bägaren kallas för välsignelsens bägare, eller om vi använder uttrycket här, återlösningens bägare. Eller välsignelsens bägare, man använder båda de uttrycken. Och den fjärde bägaren, jag ska ta er till mitt folk, det är alltså rikets bägare. Det kommande riket. Och jag sa där eventuellt fem, det beror på att det står i vers 8, jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham och så vidare. Men det kanske sammanfaller med det fjärde. Och sen var själva måltiden, nu ska jag inte ta det i detalj precis, men ni ska få en föreställning om det i alla fall. Så började måltiden med att man har tagit plats. Och så läses en tacksägelsebön. Och så slår man i den första bägaren och dricker den första bägaren, som är alltså uttågets bägare. Sedan efter det så får var och en ett stycke grönsak. Och den doppar man i det salta vattnet. Som, och säger välsignelsen innan man äter det. Så det var det Jesus och Judas Iskariot gjorde tillsammans. Man doppade i samma skål. Och innan man åt så sa man välsignelsen till varandra. Sen efter det så kommer brödsbrytelsen. Och det är alltså då, ända fram till dess får man väl säga, är det bedrövelsen som man ser bakåt så att säga. Och efter brödsbrytelsen så berättas historien. Jag sa att hela påskliturgin finns uppskriven som en enda stor berättelse i Haggadah. Och denna Haggadah, det betyder berättelse, om detta ska ni berätta. Och det brukar ju ta, ja, men den här måltiden, den tar ju hela kvällen naturligtvis. Och då kommer historien och då berättas den. Och efter att man har berättat den så kommer den andra bägaren, räddningens bägare. Och efter det så lämnar man i regel bordet för att tvätta händerna. Och så kommer man tillbaka och då serveras middagsmåltiden. Alltså lammet då, ifall det är, om det är påskalammsmåltid. Efter måltiden så dricks den tredje bägaren, som är välsignelsens kalk. Och sen uttalas välsignelsen. Och så sjunger man lovsången. Och så låter man den fjärde bägaren stå kvar utan att dricka ur den. För det är ju det kommande rikets bägare. Elias bägare kallas den också ibland. Så den ska stå odrucken tills dess att han kommer. Man kan titta då i Matteus evangeliet som vi håller på med, så kan man känna igen det här. Du hade det i vers 23. Då har man alltså kommit så långt däremot. Där står att när Jesus säger, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Då har man kommit så långt så att man har tackat Gud. Man har druckit den första bägaren och nu doppar man grönsaken i det salta vattnet och man säger välsignelsen. Och så säger Jesus de här orden i samband med det, och så äter man grönsaken och så kommer brödsbrytelsen, vers 26. Och där är också kanske lite otydligt, det har ingen betydelse egentligen i vers 26, medan de åt tog Jesus ett bröd. Eller egentligen står det, när de började äta tog Jesus ett bröd. Så att det är alldeles i inledningen utav måltiden. Sen kommer då hela berättelsen. Och så dricks den andra bägaren. Måltiden. Och den tredje bägaren kallas för välsignelsens kalk. Och det känner ni igen ifrån första Korintsebrevets 10:16. Det var ju det som Paulus säger, välsignelsens kalk som vi dricker, är icke det en delaktighet av Kristi blod? Och så vidare. Det är alltså den tredje bägaren där Jesus säger de här orden. Om man får tro att de gjorde i den här ordningen. Men det finns ju mycket som liknar det och som talar för att det var så. Och sen ser ni också i vers 29. Jesus säger, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. Det är alltså den fjärde bägaren som blir odrucken. Och så sjunger de lovsången och sen går de ut till Oljeberget. Och då är det sent på kvällen. Kanske till och med mitt i natten. Så är den upplagd, kan man säga, i stora drag. Det här med brödet, bedrövelsens bröd, är alltså ett motiv. Men jag sa ju att det fanns några andra motiv. I den 28:e versen så talas det om förbundsblodet. Och då måste vi kommentera det där, för eftersom det är ett genomgående motiv. Och då gör vi det bäst genom att läsa i andra Mosebok 24. Då har de kommit till Sinai berg. I det 20:e kapitlet så har Moses tagit emot de 10 orden på tavlorna. Och 21:a och 22:a kapitlet är en sorts förlängning, kan man säga, av de 10 budorden. Det är ytterligare lagar som hänger ihop med de där 10 första. De 10 första, de här 10 orden, är ju en sammanfattning, kan man säga, av många, många fler bud. Judarna vill ju gärna tänka sig 613 bud. Men de 10 är en god sammanfattning av de 613. Men här finns då i kapitel 22 och 23 ytterligare bud. Och sen då, när man har gått igenom avtalstexten, om jag säger så, förbundstexten, då ska förbundet beseglas. Och det är det som händer här i, och det sker ofta inte bara genom att det sker genom blod, utan det är också att man håller en måltid, precis som det var här nu hos Jesus. Men där i 24:e kapitlet, alltså andra Mosebok 24, så ser vi i vers 4. Följande morgon steg Moses upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget. Och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar. Och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket. Och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa: se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och så beseglades blodet, eller förbundet menar jag. Och det här var ju någonting som kom igen regelbundet på den stora försoningsdagen. Då hade man slaktat eller offrat, och så tog överste prästen blodet i en skål. Och så fick ju han som ensam, endast en gång per år den här dagen, gå in med blodet i det allra heligaste. Och då gick prästen först in i det heliga, och sen så var det förlåten, eller skynket som hängde där. Och där var ju stort tungt draperi, och det var förmodligen i dubbla lager, så att man gick in på ena sidan och sedan fick man gå igenom det, så vidare då på andra sidan, och så kommer man in i det allra heligaste. Och där inne i det allra heligaste så står det en ganska stor kista. Och i den kistan förvarades budorden och Arons stav och lite manna. Alltså de här viktigaste ingredienserna ifrån Exodus, ifrån uttåget. Och locket vaktades av 2 stycken väldiga keruber som vaktade. Och så tänkte man sig att Gud själv vakade på locket, så att säga, över sitt ord, mannat, över ämbetet, staven, och över lagen där. Och så var det alltså nådastolen, den plats där Gud bodde. Och när nu överste prästen kom in med blodet, så stänkte han utav blodet på nådastolen, på locket. Och han var där inne i bön hur länge han nu var där. Och sedan så, efter det så gick han ut, utifrån det allra heligaste, ut genom det heliga, och nedanför trapporna, det är ju väldigt plats här, så är ju då hundratusentals människor som väntar på att överste prästen ska komma ut, och så stänker han utav blodet, och så förnyas förbundet. Då har han alltså först varit inne och fått det, så att säga, godkänt utav Gud, och sedan så förmedlar han syndernas förlåtelse, eller blodet, till människorna. Det är det här som finns med som ett motiv när Jesus talar om förbundsblodet. Tag och drick, ta emot det här, låt Ta in det här i era kroppar. Låt det bestänkas i era hjärtan. Det här är mitt blod, förbundsblodet som fullbordar hela förbundet. Ni är beseglade utav Gud själv. Det finns ett ställe i Johannes, det här kanske lite exkurs, men i Johannes evangeliet så finns det ett ställe som är lite märkligt kan man säga. Johannes evangeliet 20 kapitel, det är alltså efter uppståndelsen. Det här är väl första morgonen när han har uppstått från de döda. Och Maria från Magdalena, eller från Maria från Magdala och några andra kvinnor kommer till graven och de samtalar där med, graven är ju tom, och de samtalar med vad de tror var trädgårdsmästaren. Vers 15. Och så säger Jesus i vers 16, hennes namn Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabboni, det betyder lärare. Och så står det, Jesus sa till henne, rör inte vid mig. Ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Det är väl ett lite märkligt ord. Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Sen när man läser vidare så får man se i vers 19 hur han uppenbarar sig för sina lärjungar. Och då visar det sig i vers 24 följande att Thomas var inte med vid det tillfället. Och han kan inte tro det här om han inte själv får ta på Jesus. Så står det i vers 26 att 8 dagar därefter så kommer Jesus, och så säger Jesus i vers 27. Sen sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Så när han på söndagsmorgonen visar sig för Maria, då får hon inte ta på honom. Men en vecka senare så till och med inte bara får Thomas ta på honom, utan till och med uppmanas att ta på honom. Jag har inte läst vad kommentarerna säger det, men det som jag tänkte på, det var det att månne inte var så här att när Jesus dog på Golgata kors, hans blod utgöts, han gick ner i dödsriket och på tredje dagen uppstår han från de döda. Han visar sig omedelbart för de här kvinnorna, men han har ännu inte, som det stod där i första stället, farit upp till sin fader. Det vill säga, han har ännu inte gått in i det allra heligaste. Han har inte gått igenom, han har inte gått fram till fadern och sagt så här, fader, nu har jag fullbordat offret. Han har inte hållit upp skålen inför sin fader med sitt eget blod och fått det godkänt. Men under den här veckan som har gått så har han varit där hos fadern, och Gud fader har sagt, ja min älskade son, ditt offer är godkänt. Och sen därifrån har Jesus gått ut då till lärjungarna på nytt, uppenbarat sig igen, och de får ta på honom. Det är fullbordat, det är klart, det är godkänt, de kan få del av det. Jag tänker ofta på det, nu händer det väl inte så ofta, men det kan hända att man möter det i själavården, att en del människor har svårt att tro att de blir förlåtna. Och då brukar jag tänka på det här. Om Gud fader själv har godkänt försoningen och förlåtelsen, då är du skyldig att godkänna den. Vem är du som underkänner Jesu Kristi verk på Golgata kors? När Gud den allsmäktige har godkänt det, så måste du godkänna det under alla omständigheter. Du måste förlåta dig själv, du måste förlåta andra människor. Och det är vad Jesus lär också i sin undervisning. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Det finns på andra ställen också. Det är alltså om försoningen. Det kan du trösta dig med kanske, du som lyssnar, som jag har gjort många gånger, att tänka på att jag har fått faderns förlåtelse. Och Paulus skriver det i Romarbrevets 8 kapitel. Vem är den som vill anklaga? Gud fader har ju frikänt. Må måste läsa det. Jag hittar det. Vi kan se här i Romarbrevet 8. Vad ska vi nu säga om detta i vers 31? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda när Gud är den som frikänner? Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd och så vidare. I allt detta vinner vi en härlig seger. Och det här behöver kristna få höra. Det här är en själva nerven så att säga i evangeliet som vi behöver inte bara förmedla till varandra utan också så långt det är möjligt förstå det och ta till oss budskapet. Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus, inledande Romarbrevets 8:e kapitel med. Kan inte finnas det. Det går inte. Det är om förbundsblodet, där han har fullbordat förbundet och han har beseglat det. Det fullständiga, gränslösa förlåtelsen och kärleken är given. Och därför är vi också skyldiga att ta emot det och säga ja och amen till det som Herren har gjort. Men det finns ett annat motiv här också, i samma vers. Det står att blodet är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och då ska vi gå till tredje Mosebok kapitel 16. Som handlar om den stora försoningsdagen. Ja, nu ska vi se här. Vi ska inte läsa hela kapitlet, men vi kan läsa från vers 20. När Aron har fullbordat försoningen, eller Kristus, Jesus har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, då ska han föra fram den levande bocken. Och Aron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sen sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Och det handlar alltså om syndabocken och det är också ett motiv som finns här i Matteus evangeliet. Jag ska titta på det lite mer strax, men att Jesus är syndabocken. Och det är också någonting som inte bara jag behöver tänka på utan som ni också behöver tänka på. Därför att det betyder att vi behöver aldrig några syndabockar. Du vet, ett samhälle innehåller ju ett visst mått av skuld. Varje gemenskap innehåller ett visst mått av missgärningar och skuld och dåligt samvete. Och den går inte, det är bara Gud som kan ta bort den skulden genom Jesus Kristus, menar jag. Så det som sker när man inte har tron på Jesus Kristus är att man flyttar runt den här skulden. Alltså man har syndabockar som man lägger den på. Och stackars de människor som blir utsedda till syndabockar, välförtjänt eller icke välförtjänt, har liksom ingen betydelse. Men man skyfflar runt den här skulden fram och tillbaka. Vi behöver aldrig göra så. För vi har en syndabock en gång för alla. Och över Jesus Kristus så är alla synder uttalade. De är lagda på honom. Och som det står i första Petrusbrevet. Vi tittar där. För där blir uttrycket så mycket tydligare. Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24 som jag tänker på. Där står det: våra synder bar han. Alltså på samma sätt som syndabocken bar synderna ut i öknen, så bar Jesus Kristus synderna i sin kropp ut i öknen, alltså upp på Golgata kors. Och om du ser sammanhanget där, och det kan man lägga märke till också, att det är Petrus som gör det, han som själv vandrade med Herren Jesus och som var med där vid nattvardsbordet och så. Det är han som skriver det här. Om man kan läsa det från vers 21. Ja, det här är ju tillämpningen då. Att vi, det står i kapitel 2 om hur vi ska leva. Från vers 11. Hur vi ska leva. Och sen så står det skälet i vers 21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni skulle följa i hans fotspår. Här finns en rörelse. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Det är ju citatet från Jesaja. Om lammet som förs bort för att slaktas. Alltså där har du bilden. Även om det inte står så, så är det ju den bilden det handlar om. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp. Och därför behöver, och det står förresten i vers 25 också, ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så att bilden hänger ihop där hela vägen. Bilden utav Jesus som syndabocken. Du behöver aldrig utse någon syndabock. Aldrig. Däremot tror jag att det kan vara en del i en kristen människas kallelse. Inte minst i prästens kallelse att vara syndabock. För var ska folk göra av allting? Folk måste ju ha en syndabock. Och det kan vara en del utav delaktigheten i Kristi lidande att få vara det. Det ingår så att säga i spelreglerna när vi vill vara kristna. Att vi kan bli syndabockar. Men det är en ära enligt Nya Testamentet. Vilket vi i och för sig inte ska fördjupa oss i just nu. Jesus säger alltså, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Vi ska få syndernas förlåtelse. Här står också, jag tror vi hinner avsluta det på en minut, i vers 29, den dag då jag dricker det nytt. Det där fjärde bägaren, den sista bägaren, det är rikets bägare. Det är alltså när riket bryter in, när han kommer i härlighet och allting upprättas och fullkomnas i den meningen, i yttre mening. Och Jesus låter oss förstå att den ska han dricka på nytt den här när han kommer med er i min faders rike. Jag skulle vilja påstå att det är den bägaren som vi dricker i den heliga nattvarden. Den bägaren som man inte drack i den judiska påskmåltiden, rikets bägare, det är ju den vi dricker. Vi dricker den här varje söndag. Den himmelska måltiden blir vi delaktiga av redan här i tiden. Efter uppståndelsen från de döda så dricker Jesus den tillsammans med oss i den heliga nattvarden. Så tänker jag med det hela. Och så förverkligas det som ju finns i hela tiden och som vi har talat så många gånger om. Jesus kommer ifrån himmelriket. Han kommer med himmelriket. Han låter det bryta in ibland oss. Här i tiden. Och här i tiden tar vi emot de himmelska makterna. Vi blir saliga redan här i tiden. Och vi firar den himmelska måltiden i den heliga nattvarden. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över Matteus evangeliet. Det var del 71 du fick höra. Här efter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan Radio MF och du får höra på deras söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradioprogrammet, heter Bibeltimman. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson.